Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Trädgårdssnack.
Ja hörni, då är vi tillbaka i ett trädgårdsland nära dig, kanske i din trädgård. Och där har vi Annika Sjölin.
Ja, det har du.
Ja, allt bra i trädgården.
Ja. Alltså, jag har nästan aldrig något negativt att säga om min trädgård.
Nej.
Det är väl konstigt.
Har du något negativt om någon annans trädgård som du vill så här lufta här och nu? Eller?
Nej. Det vill jag inte.
Den värsta trädgården som trädgårdskonsult och som trädgårdsmedarbetare. Vad är den värsta trädgården du har varit med om?
Det var faktiskt en god vän som tog med mig till en antiträdgård.
Okej.
Okay. Ja. Och det var så att där stod några fruktträd på, låt oss säga 1000 kvadratmeter. Mm. Sen var allting annat uppfräst mark. Där var ingenting. Absolut.
För jävligt
ingenting.
Helt sagt, eller?
Det var väldigt märkligt.
Det kändes som en sån här skyttegrav från första världskriget nästan, eller?
Alltså jag vet inte vad man kände liksom, man bara tyckte synd om fruktträden på något sätt. Trots att de fanns, att det var, stackarna. Mm. Och sen så, varför gör man så här? Och det fanns ju säkert en förklaring till det som jag aldrig fick, men det var en sån antiträdgård, det var hemskt.
Mm. Men hörni, den här morgonen och den här dagen så ska vi inte ägna oss åt kassa trädgård utan optimala, frodiga, fantastiska trädgårdar som behöver en liten droppe vatten.
En, tycker du?
Två droppar då, kanske.
Ja.
Vi pratade om i förra avsnittet just det där som en liten cliffhanger om hur det var. Ni kanske minns sommaren 2018 då när det var knasttort i markerna. Grundvattennivåerna gick till historiskt låga nivåer.
Jag tror att det kom nog mycket där att man skulle börja tänka lite mer på vatten och vad man kan göra och så för att samla och ta hand om och var lite mer rädd om resurserna som finns.
Mm. Jag vet ju att det är många som sätter ut sådana här regnvattenstunnor som står ute i trädgårdarna.
Ja, det är ju ett sätt att samla vatten. Mm. Man kan tänka, börja tänka redan i början av det hela. Att sätta mer växter som är torktoleranta om man behöver det och så. Alltså se på sin egen miljö och anpassa sig efter den. För det är ju så att det blir aldrig lagom, tror jag.
Nej, men antingen så är det som det är sommaren 2018. Eller så överdriver vi antingen med hjälp av vår egen kraft eller genom det som faller ner från skyarna.
Mm. Nej, alltså det är ju det. Upplevelsen är väl att det är aldrig lagom. Och det tycker ju inte jag heller. Men om man tänker sig mer, fundera över vilka växter som trivs i din trädgård och kring din jord. Och kring jorden då, vad man kan göra, det har vi pratat om i några avsnitt. I början av varje säsong, så av jorden du komna pratar vi senast om jordar. Där var det en punkt, visste du det? Kommer du ihåg det? Att jag sa att man kan kolla lite på hur fuktighetshållande är nu min jord. För de flesta har inte en susning om det,
vet jag. Om vi tar lite repetition där. Hur gör man för att ta reda på när det är lite lagom?
Är lite lagom. Nu gräver vi det där hålet som är 60 cm i diameter och 30 cm djupt. Och sen så fyller vi det med vatten.
Och ser vi hur lång tid det tar innan det...
Ja. Och då är det ju så att om det nu försvinner på mindre än 10 minuter, vilket det skulle göra hemma hos mig.
Med en luftig sandjord.
Ja, och om det nu står kvar mer än en timme eller kanske i flera dagar, då har vi...
Ett problem.
Det skulle man kunna säga att man har. Nu var jag faktiskt på ett ställe utanför Malmö i Bara för härförleden. Där de på samma tomt som kanske var 800 kvadratmeter, säger vi, hade båda fenomenen på olika ställen. Det är inte vanligt att det är så, utan de flesta kan med ganska lätta medel göra det här testet på ett ställe eller kanske två i trädgården och få en bild av vad är det som gäller för min trädgård då. Och då kan man ju åtgärda det på olika sätt med att jord förbättra och så, självklart. Men också hur man då tänker kring vilka växter som kan passa på platsen. För naturligtvis så är det ju en bra utgångspunkt att ha för att förebygga problemen som kommer med regelbundna intervall, kan man säga. Ja. Där är några ställen där det kan vara lite juxigare då att tänka på kring det här med torka. Där det blåser mycket, där torkar ju saker ut mycket fortare.
Ja, då får man extra allt liksom.
Ja, så att kan man skapa lä där det redan är en torr jord så har man ju ganska mycket vunnet. Slänter är också någonting som jag ofta får frågor kring.
Det dräneras av automatiskt så liksom.
Ja, och var är det då våtast?
Längst ner vid.
Jag tycker det är skönt att du svarar.
Ja. För det, att jag har lärt mig någonting, tänker
nej,
du på?
Nej, men det har vi, jag vet inte, har vi pratat om slänter förut? Det har
jo,
vi
har vi gjort om att odla på slänter och så också. Har vi pratat
ja,
om det.
Ja, 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 men det är så. Och sen så, då blir det ju liksom olika miljöer uppe och nere. Då är det ju inte samma växt som ska stå på båda ställena kanske, för att de har olika krav. Hårdgjorda ytor, alltså typ plattläggningar och sånt, där blir ju väldigt stora mängder vatten när det regnar som inte har någonstans att ta vägen. Så att om man vill hjälpa till med att ta hand om vatten, då gör man så lite hårdgjorda ytor som möjligt. Man behöver ju ofta någonstans att sätta bilen och sådär. Men att inte överdriva det här med hårdgjorda ytor.
Och då tänker du kanske speciellt på de här trädgårdarna som vi ser allt fler av, tyvärr. Alltså på ett sätt liksom. Ja. Där man river upp en gammal fin gräsmatta, trädgårdsmark, för man pallar inte. Och sen lägger man plattor och i bästa fall så står det lite vackra krukor och fyller ut.
Ja, det är inget bra sätt att hushålla med vatten, kan man säga. Utan då finns det ju andra växtlighet som tar upp vatten, hjälper ju till. Så att en större yta som är planterad på ett eller annat vis då är ju mycket bättre på att magasinera vatten så att det inte blir översvämningar och så. Så där kan man ju självklart hjälpa till. Sen har det ju jättestor betydelse för hur torrt det sen blir, om det är sol eller skugga. Jag med min jord försöker ju skapa mer skugga för att hjälpa växter. Har man en annan typ av trädgård så kanske man tänker på ett annat sätt. Men att lite ta hänsyn till de faktorer som finns då. Så växtvalet och hur mycket växter man kan få in i en trädgård för att hjälpa till att magasinera vatten. Frågor man bör ställa sig, tycker
men
jag.
Det blir med andra ord aldrig lagom. Nej. Utan det kommer alltid vara ett ständigt jagande liksom. Mycket eller mer. Men man kan göra som sagt lite grejer för att hjälpa till. Och kanske inte att det blir knasttort. Men jag tänker på det där med just, vi är mitt inne i högsommaren. Vi är mitt inne i sommarmånaden. Som jag tänker med det här med att plantera. Är det inte lite förkastligt nu om jag tänker på vattenhushållningen? Att börja plantera mitt i sommaren. Utan kanske ge sig till tåls fram till den stora odlingsfesten drar igång här fram i september till exempel.
Där kan man ju tänka i olika. Jag utgår ofta från den tid jag har och så gör jag saker när jag har tid. Och jag tror att de flesta människor gör på det sättet. Jag kan ha fel. Men för det är ju på det viset. Låt oss säga nu att du vill sätta ett träd. Eller någonting annat, en buske, så är det ju inte så att den bara behöver extra vatten den veckan eller månaden du sätter det. Låt oss säga att du nu sätter det i september istället, så behöver du ändå kanske vattna det över 2 eller 3 säsonger. Och det gör, då gör det ju inte så stor skillnad egentligen. Sen kan jag ju förstå att man, när det är 32 grader varmt, att man kanske inte har så stor lust att plantera träd. Men det är inte så att det inte, alltså att det inte går eller sådär. Men man behöver ju vattna mer på ett träd som står där med stor bladyta som då släpper iväg vatten.
Dunstar står där liksom.
Ja, precis. Så att man kan inte lämna det, sätta det och sen lämna det, tänka att den fixar det själv.
Det går, men det kräver kanske en lite mer insats av dig att se till att den har vatten. Yeah. Och då är det jättebra med den här. Alltså jag kommer ihåg liksom min salig far som alltid hade 2 stycken jättestora plasttunnor som stod ute i trädgården. som var hans bas för vattning alltid liksom.
Någonting som jag använder som jag tycker är jättebra, det är de här vattensäckarna som rymmer ungefär 70 liter eller någonting sånt. Jag har en sån, jag kommer nu köpa en till, men i vilket fall som helst så flyttar jag den, det är ju ett blixtlås i den kan man säga, så att den går runt mellan mina senast planterade träd, så de som har blivit planterade de senaste 2-3 åren.
Så då asar de kring din plastsäck där ute?
Ja, jag asar inte ens den, man lyfter den med lillfingret för att man flyttar ju den när den är tom, Hasse.
Jaha, okej, okay. Du tänker så,
ja. Ja, jag gör det. Jag tycker det är mer praktiskt än att försöka släppa runt den
full. Men jag tänker om man vill ha styrketräning.
Det behöver inte jag, det får jag så många sitter ändå. Ja. Så att, tänk dig nu att du har en sån här plastsäck och så har du planterat tre träd och så har du en lite torrare jord, för nu vet du det för du har kollat. Då kanske det är så att du behöver flytta den säcken mellan de här tre träden var tredje dag när det är varmt. Har du nu fler träd så kanske du behöver köpa fler sådana säckar. Men det är ett bra sätt. Och jag, som sagt, man kan göra som Hasse och träna samtidigt, släpa runt 70 liter vatten. Ja. Jag tror inte säcken håller i det långa loppet för denna hantering, men det kanske går. Man kan sätta det i rullebören först. Lyfta det uppåt.
Rullebör är då för er upplandet en hedlig skottkärra då. hörrni, alltså, några andra råd just det där när det gäller att plantera mitt i sommaren, förutom att se till att vi har en god vattentillgång.
Självklart jordförbättra. Alltid. Framförallt på de lättare jordarna. Får du upp mer humushalt, alltså mer växt, nedbruten växtdelar i jorden,
så finns så det fukt där också.
Precis. Då har du ett bättre vad ska man säga, fuktmagasin i marken än vad du har om du har en ren sandig jord. Då. Man kan göra lite olika med automatik på olika sätt för att underlätta vattning. Gör man det så är det ju viktigt att man kollar att det verkligen kommer vatten där man vill ha det. Ofta så vattnar man för lite. Kanske för snabbt för man har bråttom. Nu gasar vi på här med vatten.
För det skulle vara min nästa fråga. Vattnar man för lite eller för mycket? Så vad är...
Ja. Om man vattnar för lite eller för mycket, det beror vanligtvis på jorden. Men det är nog vanligt att man vattnar för lite.
Okay.
Alltså för ytligt. För man står där...
Ingen riktigt rotblöta, tänker
Nej,
du liksom
precis.
Så.
Nu har du köpt ett träd, säger vi. Då har det kanske en krukvolym på 25 liter. Mm. Ja. Och så har du planterat det. Då har det ju trädet inga möjligheter att ta upp något annat vatten än det som hamnar på de 25 litrarna. För det är inte etablerat, du har inte fått ut rötterna i omgivningen. Ska du nu få ner vatten på djupet, då behöver du den här säcken eller stå där ganska länge och vattna. Mm. Och många står med slangen kanske en minut och sen börjar det liksom pysa över vatten åt alla håll och tänker man nej, nu räcker det. Och så går man. Om man går tillbaka då och kollar och gräver lite en bit ifrån det här där man tror att man
så
har
så ser man att det är torrt.
Ja, så är det ju bara ytlagret som har fått blöta. För det tar en stund att vattna ut 50 liter. Mm. Det är inte... Och det rinner bort om man har för bråttom.
Det är ju lite bonus där när det kommer de här riktiga kraftfulla sommarregnen. Liksom, så att man kan få en rejäl... Men då behövs det att det står och kranar på rejält även från skyn.
Ja, det gör det.
För att det ska bli rejält.
En regnvattenmätare, enkelt men jättebra. Mm. Att sätta ut en sån och faktiskt när det regnar tömma den. För att har det kommit 3 mm så förslår det inte så mycket. Men är du uppe där i 2025, jättebra. Då behöver du inte vattna på ett tag om det inte var så att det har varit ökentort en halv sommar först. För då händer det inte så jättemycket. Då kan man behöva hjälpa till så. Men att man vattnar för lite, det är nog vanligare bland kunder än man vattnar för mycket.
Men jag tänker ibland så kanske då pratar inte bara de här stora kanske planteringarna, det där trädet eller något annat som du har satt ut precis, utan de lite mindre, alltså, ser man inte tydligt ändå på liksom när de har fått för lite vatten att bladen slokar, de ser trista. Jag menar, bara ta en sån liten enkel som min basilikaodling ute i trädgården. Ibland så ser jag ju jättetydligt när de bara,
de hänger
och så häller jag på liksom, och så bara står de och applåderar till mig sen.
Med sina styr, jag vet att dina blad är jättestora på din basilikaplanta.
Ja.
Dasslock tror jag du beskriver som.
Riktiga, exakt, stora som dasslock. Men ser man inte det på, ska säga, bladen?
Jo, det kan man göra. Alltså nu är ju vissa växter är ju absolut inte alls toleranta för att nu har det gått så långt så att bladen hänger. Då kan de ju ha fått så pass mycket skador. Alltså de signalerar i lite olika lägen hur jättetörstiga de är. Härom sistens, alltså det är väl en, ja, några veckor sen, månad kanske, som jag kom hem och hade glömt att vattna några tomatplantor som jag hade fått, som står i sådana här små krukor, du vet. De verkligen, tänkte jag, de är till råttorna, men jag slängde ner dem i en balja, jag har en sån akut balja. 100 liter vatten, och då bara kastade jag ner dem där och så tog upp dem efter en stund och de klarade sig. Mm. Där är andra växter som, om de hade varit lika torra som de här var, då blir de fula i bladen. Så att, när det har gått så långt så kanske det är...
Då kan det vara kört, men man ska inte heller ge upp. Liksom, om det har,
nej, det tycker jag inte.
Man kör lite sån akut, men det var ett jättebra tips där att stoppa ner i en ren balja med vatten.
Ja, att ha en sån balja för de här akutåtgärderna. Mm. För att det är inte alltid så att man går och hämtar vattenslangen. Nej. Och så ska man vattna så, men en icke-vattnad planta i en liten kruka är väldigt lätt att bära med sig och slänga ner den här baljan och kanske livräddande åtgärder och att dränka den faktiskt.
Det är trädgårdslandens svar på hjärt-lungräddning.
Ja, det är det. Ja. I vissa lägen. Sen är det ju andra som signalerar annorlunda, som inte slokar så mycket, men som rullar ihop bladen för att inte släppa ut så mycket vätska genom bladen och så. Mina bambusar är ju sådana. De står och kniper ihop. Det kan de göra på vintern också av kyla. Men det här att de rullar sig, andra blad också. Så att man ska inte vara helt säker på att plantan är väldigt tydlig med att den vill ha vatten, utan det är väl din omsorg mer att åh, lille vän, nu har du inte fått något vatten idag. Nu får du ha det innan du börjar sluka med
exakt.
Bladen.
Exakt, man måste prata med dem också.
Ja, det måste man.
Pratar du med dina växter?
Nej. Men jag andas ju på dem, för jag är ofta väldigt nära dem. Så jag tror att det räcker. Men jag kan ha fel. Var det inte någon som satte hörlurar på tomater eller något sånt? Har du också hört det, eller är det bara ett skämt?
Nej, men jag har också hört det. Att
de blev lyckligare då, eller? Eller
jag vet inte, eller sötare kanske, möjligtvis. Beroende kanske av musikvalet i hörlurarna. Men du, jag satt här också och funderade på den, när vi har den här knallvarma sommaren som vi hade 2018. Om man nu ska prioritera i vattningen, om man har ont om vatten. Det är kanske inte vattningsförbud där du bor, eller vad prioriterar Annika?
Då hade jag ju försökt, om jag har bevattningsförbud så är det klart att då får man väl lyda det. Men tänk så här, vattna på natten, för det är ju ofta, alltså det är ju inte så att vattnet sinar fullständigt i vårt land om man har kommunalt vatten eller så, utan det är väl bara det att topparna blir på olika tidpunkter. Så det är ju samma sak, tvätta i tvättmaskinen på natten och vattna, ta vatten på natten och så. Men i prioriteringen då så skulle jag ju prioritera sånt som är nyplanterat, för det är det precis som jag beskrev, att de har ju rötterna på så liten yta. Sen har du ju självklart valt plantor som är tåliga för den jorden du har, men inte, de är ju inte det med en gång. Så nyplanterat står högst på min lista. Och sånt som inte är etablerat. Det vill säga, har jag träd...
Det som behöver lite hjälp där. Liksom,
ja, det som är träd som är 2 år på platsen hade jag ju också prioriterat ganska högt. Stora kostnader. En tagetes som dör... som kostar 15 kronor eller vad de nu kostar, är ju inte lika mycket som ett träd för 4 000. Så där är det ju pengarna lite också som styr. Sen, för min del, och jag tror för många andra, det är många som odlar i pallkragar och så, och det är ju inga stora ytor, men köksväxter, alltså de har du ju där bara den sommaren i några månader. Så de hade också åkt upp ganska högt på min prioriteringslista, regelbunden vattning på dem. För missar man där och det fullständigt går i stå eller torkar ut, så har du ju ingen skörd det året, och det är ju lite tradigt.
Marktäckning, tänker jag. Är det bra också? Alltså jag tänker sådana riktiga marktäckare som dämpar dunsningen liksom. Mm. Som...
Får du till alltså, en kallade slutning då, så att inte marken är exponerad, så är det ju en fördel. Naturen gör ju så själv. Mm. Den är ju bevuxen överallt. Det ligger liksom inte blottade ytor eller så. Så det är ju ett bra sätt. Nu menar jag ju inte att man ska skaffa sig en ogräsåker där man inte vill ha den. Utan mer att tänka att växterna ska täcka så mycket markyta som möjligt när de väl är fullvuxna. Så är det ju ett bra sätt. Sen kan du ju täcka mark på annat sätt också mellan plantor. Lite större avstånd mellan plantorna kan du ha markduk och täckbark. Det gör ju också att marken inte dunstar iväg så mycket fukt som den ligger blottad. Igen, gräsklipp om du har det. Då hade jag ju använt det i köksträdgården för att täcka. Plus allt luk och när jag gläsar. Alltså, eller gallrar då bland mina plantor. Lägg det i gångarna, för det är samma sak. Där är ju blottad mark kanske om man odlar på det sättet som jag gör i raka rader, för där är jag fortfarande kvar. Så lägger jag ju sånt emellan för att täcka in så mycket mark som möjligt, för det är ju den marken jag behöver gå på.
Hur står det till, Annika? Hur står det till?
Ja, vi tar ju ett sånt lite tråkigt inslag i
tråkigt
problem i trädgården. Nej. Ja, kan det någonsin vara tråkigt i trädgården? Jo, det kan det ju. Nu har vi en bild här som jag fick på fula fläckar på stjärnflockeblad. Och det är ju tråkigt. Stjärnflockebladen är ju annars gröna och fina. Men så kan man få in en liten minerarfluga, tror jag det heter. Dess larver är liksom inne i bladen. Alltså de är ju mikroskopiskt små, så inne i bladen så bor de. Och man kan inte riktigt komma åt dem på något sätt. Men... det är då man är ute, du vet, den här tandborstrunnan som jag brukar prata om. Den snabba där. När man, så fort man ser ett sånt blad så nyper man bort det och tar bort det därifrån. Så kan man kanske hindra att det blir så mycket mer. Men den här tråkiga mineraflugan, alltså den är ju aktiv under lång del av säsongen. Så gå där och plocka. Skulle nu det här upprepa sig årligen att man får jättefula stjärnflockar och blad år efter år efter år. Det är då jag tänker, nej, nu struntar jag i detta. Vi sätter något annat som kan uppföra sig bättre. Då är det ju så att då har man ett bekymmer som man inte riktigt kan bli av med, tyvärr. Och då får man chansen att ta så någonting annat. Ja, sätt en pion kanske.
Goda råd där, men sen är det också saker att vi har ju ett uppdrag i det här programmet att lära oss sån här, aha, oj, är det så? Visste du att?
Ja, lite kul med rötter och så. Växter som har, alltså växter kan ha en strategi för att tåla torka. Alla är ju inte torktåliga, men vissa växter, alltså det finns en funktion i växten då som gör att när det... en växt står i långvarig torka, så prioriterar den rottillväxten på bekostnad av skottillväxten. Och det gör att plantan liksom kan hamna i balans. Det tycker jag är så himla listigt. För då kan vi ha en planta som egentligen står väl för torrt egentligen, men inte just för den plantan. Utan den kan stå där och se frisk och bra ut för att denna strategi faktiskt fungerar. Att det blir mindre skottillväxt, mer rottillväxt och plantan kan må bra.
Alltså, det är ju så märkligt.
Ja, naturen är så himla klok.
Den är ju skitsmart.
Ja. Ja, det är den.
Men sen har vi då den här lilla mikroskopiska ytan. Förra gången så hade vi ett litet mini-zoo.
Ja.
Utan att vi hade några tillstånd eller någonting så byggde vi ett zoo hemma.
Utan tillstånd.
Ja, alltså man behöver det för att ta hand om djur och så. Men alltså det är de små djuren som kanske inte kräver. Skämt åsido, på de här fyra kvadraten idag, vad tänker du då?
Jag tänker samla vatten.
Okej.
Okay. Mm. På 4 kvadratmeter så skulle vi kunna få till exempel 4 kubik om det är 1 meter högt. Mm. Det är ganska mycket vatten att ha i beredskap. Det kan man göra på lite olika sätt. Men stuprännor, Att avleda vatten från stuprännor är ju enklast av det enkla. Antingen i någon sån alltså köpetunna som kan se lite prydligare ut och sen så en kran till den. Då har man en buffert. Den kan ju också vara den här dränkspannen som jag pratade om där man slänger ner saker. Har man nu så att det regnar någon gång så fylls den på så kanske det räcker över ganska lång tid för de här akutinsatserna. Men annars så tänker jag att vi faktiskt bygger någonting. Vi avleder från ett stuprör eller flera.
Och då bygger du en liten lodda?
Då tänker jag så här. Du vet sånt byggtimmer tror jag det heter. Så som stockar som man skulle kunna bygga hus av.
Just det.
Om vi nu bygger någonting av det och ser till så att det håller ihop så tror jag att det skulle kunna hålla emot trycket från vattnet i den här byggtimmerlådan eller vad vi ska kalla det, ytterramen. Så använder vi oss av sån duk som man använder till
dammar och sånt.
Ja,
eller?
Precis. Nu fjordrar vi ju den med dammduk. Och då skulle man ju kunna göra den på fyra ställen om man har plats med det eller fyra på ett ställe eller någonting sånt där. Men man skulle kunna få till på 4 kvadratmeter minst 4 kubik om de är 1 meter höga. Så why not?
Varför inte?
Nej.
Nästa gång när vi träffas så har du lovat att du skulle ta med dig Matilda som var här tidigare i säsongen. Vad ska vi göra för någonting?
Vi ska prata om sådana slanka figurer. Pelar.
Träd. Pelar.
Vi pratar ju om fruktträd och så. Nu finns det ju en hel kategori med olika träd som är mer pelarväxta. Så det blir lite fokus på ätande. Matilda är ju väldigt duktig på det.
Ja, hon är den här urbana stadsodlingen och sånt här också. Ja, just det.
Hon är vaken på mycket. Så att det tänkte vi. Och sen så har jag en liten påminnelse. Jag påminner om det förra året också tror jag. Glöm inte vitlöken. För nu kan det ju, egentligen så kan det vara lite sent, men jag säger det i alla fall. Kolla vitlöken. Jag kan berätta att jag lyckades så bra, nu måste jag skryta, så bra förra året. Så jag har haft vitlök fram till nu, lagrad inomhus från min skörd förra året.
Enkelt för den då som vill sätta lite vitlök?
Ja, sätter de gör man längre fram på säsongen. Men den vitlöken som du har odlat från förra säsongen och fram till nu, då håller du koll på skalen nu då. För att du behöver vara ganska exakt i när du tar upp dem. Det här ytterskalet får inte börja ha gått sönder.
Nej.
För då kan man inte laga dem lika länge. Men jag är helt fascinerad. Jag har haft vitlök hängande inne i mitt hus fram till nu. Som har varit alldeles utmärkt och inte något som helst intorkning eller så, utan den har hållit. Ja.
Så hörni, vi odlar lite vitlök, vi odlar pelarträd nästa gång. Och har ni några frågor så ställ dem gärna via vår Facebook eller vår lilla Instagram-sida. Så ses vi i en trädgård, kanske nära dig.
Trädgårdssnack.